Tack och lov att Jesus är densamme. Och tack och lov att vi får leva i denna förväntan och väntan på Jesus. Förra gången så talade vi lite om advent. Som egentligen är en väntan på Jesu ankomst. Och vi talade lite om Noa, som det var på Noas tid. Och i den tiden, hur synden nådde sin fulla mognad och Gud var tvungen att stiga in. Och idag tänkte jag vi ska koppla lite till den tid vi lever i. Som det var på Noas tid, sa Jesus. Tack att du vill signa ditt ord idag, Herre. Tack att du vill tala till oss, Jesus. Halleluja. Ska vi se vad vi var? Det var länge sedan vi läste från andra Timoteus, det tredje kapitlet. Jag tror vi ska göra det nu. Det blir mycket bibelläsning idag. Hoppas ni har biblarna redo. Framme. Och har ni inte det så får ni lyssna. Kapitel 3 i andra Timoteus brev. Det handlar om människorna i de sista dagarna. Och vi ska läsa lite därifrån. Och vi ser hur långt vi kommer. Det ska du veta att i de sista dagarna, säger Paulus till Timoteus, ska det komma svåra tider. Tänk nu vad Paulus sa. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem, säger Paulus. Och så ger Paulus en jämförelse om Jannes och Jambres som satte sig upp emot Mose och hur det gick för dem. Här beskriver Paulus människotypen i de sista dagarna. Det Paulus han talar här om avfallets mogna frukt. De har haft ljus i sina liv. Men syndar emot uppenbarelsen som de har fått om Jesus Kristus. Till skillnad mot de människor som Paulus har talat om i Romarbrevet i det första kapitlet. Som var icke-troende, kom från en hednisk miljö. Alltså man hade aldrig hört talas om Gud. Man visste ingenting om Gud. De var oupplysta och förvillade. Men det här är någonting annat. Det här bibelstället handlar om ett avfall från den tro som man har haft. Och från det ljus som man har haft. Och det här är de sista dagarna. En begränsad tid. Omedelbart före Jesu återkomst det handlar om. Det här är precis innan Jesus ska komma tillbaka. Hur människorna ska vara. Och då är det avfallets mogna frukt som vi talar om. Förra gången talade jag också om den mogna synden. Att synden måste mogna innan Gud liksom kommer och slår ner synden. Och, men det är kusligt egentligen att läsa det Paulus skriver. För det handlar om människorna i de sista dagarna. Om vi tittar i Saltaren kapitel 2 också, så står där från vers 1: Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa till mig: Du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem i järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vis, ni kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans fred upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Det var ju en bön som man bad på apostlagärningarnas tid. Man bad att Gud skulle gripa in. Varför rasar hedna folken? Och varför tänker folken fåfängliga tankar? Det där ser vi idag. Det är kungar idag, makthavare, jordens makthavare, som reser sig upp idag och gaddar sig samman. Och det har en orsak. Det är att vi lever i den sista tiden, att Jesus ska komma tillbaka. Vi väntar på Jesus, eller gör vi inte det? Tror vi att Jesus kommer snart? Och väntar vi på hans ankomst? Vi ska läsa lite ifrån båda Thessalonikerbreven. Lite där, det blir lite som jag sa. Det blir lite bibelläsning idag. Jag tror vi måste grunda oss på nytt som Guds folk i ordet. Så att vi vet vad ordet säger. Och då vet vi också var vi befinner oss. I vilken tid vi befinner oss. Låt oss läsa till att börja med från första Thessalonikerbrevet, det första kapitlet. Ifrån vers 5 kan vi läsa. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, skriver Paulus till församlingen där. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet. Med den glädje som den heliga ande ger. La ni nu märke till vad jag läste här. Mitt under svåra lidanden tog de emot ordet. Med den glädje som den heliga ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud. Inte bara i Makedonien och Akaja utan överallt. Har det tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något. Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son från himlen. Man levde i väntan på Guds son. Honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus. Som har frälst oss. Från den kommande vredesdomen, står det här. Alltså man levde i en förväntan. En daglig förväntan. Thoralf Gillbrand skriver att den här tiden, väntetiden. Jag sa förra gången att vi har fått en nådatid. Gud har tålamod med oss. Väntetiden är tid för tjänst, skriver Thoralf Gillbrandt. Under den tiden vi väntar på Jesu återkomst så är tanken att vi ska tjäna Gud med våra liv. Under en daglig förväntan. Och det var det de gjorde här. Första, alltså Thessalonikerna var egentligen väldigt vilsna och väldigt lättledda. Och kom det någon och sa något så trodde de på det, va? Den som sist berättade något, det trodde de på. Det var väl så att när Paulus grundade den här församlingen så av någon anledning var han tvungen att lämna ganska tidigt och åka vidare. Resa vidare. Så man var lite, vad ska man säga, man svajade lite i tron. Man hade inte den där fasta tillförsikten i tron ännu. Och därför så skriver Paulus som han gör till dem. Vi ska återkomma till Thessalonikerbrevet, men jag vill att vi ska läsa vad Jesus säger i Matteus 24. Om vi nu lever i väntan på Jesu återkomst så måste vi också förstå vad som kommer att ske och vad som Bibeln säger och vad Jesus själv säger om den tiden. Så vi ska läsa ifrån kapitel 24 i Matteus. Vi ska se om vi kanske inte ska läsa allt. Herren berättar ju där vad som kommer att hända innan han ska komma tillbaka. Och om vi läser vers 10. Ja, vi kan läsa från vers 9. I 24 kapitlet. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk. För mitt namns skull, säger Jesus. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Det här är något som inte alla tror på ska hända i ändens tid. Många tror att det ska bli en fantastisk våg och rörelse av stora väckelserörelser. Men Jesus själv talar om den här tiden att det kommer att bli lidande. Och att det kommer att uppstå mycket falskhet. Och många som vilseleder. Och många ska komma på fall. Många, säger Jesus. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men lägg märke till vad han säger sen. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Jag vet, vi ska uppmuntra varandra, vi ska styrka varandra. Men vi måste också veta att om vi håller ut så väntar oss en evighet tillsammans med vår frälsare och Herre, med Jesus. Så säger Jesus, när ni då ser i 15 versen, när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Och så berättar han om att de måste fly, de som är i Judén, och de som är på taket ska inte gå ner. De ska inte ta med sig något som finns i huset. De måste vara beredda. Kommer vi till vers 21. Då säger Jesus, ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Alltså det ska bli en så stor nöd. Den har aldrig förekommit tidigare och den kommer aldrig mer att förekomma. Då kan vi bara ana att det är någonting som kommer att bli mycket svårt. Vers 22. Om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas, säger Jesus. Och så talar han om falska messiasgestalter som kommer att uppstå både här och där. Falska messiasgestalter, vers 24, och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under för att, om möjligt, bedra även de utvalda. En del tror inte att Guds folk kommer att gå igenom sådana här saker. Men Jesus är tydlig med det. För att om möjligt bedra även de utvalda. Och i vers 27 säger Jesus hur det kommer att bli när han kommer. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är samlas gamarna. Strax efter människosonens ankomst, strax efter de dagarnas nöd, ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Vers 31 då. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena ände till den andra, säger Jesus. Lär av en jämförelse med fikonträdet, redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, vet ni, vilka då? Jo, de som väntar på Jesus. På samma sätt att han är nära och står vid dörren. Det är inte meningen att Guds folk ska leva liksom i någon slags dimma och töcken. Jesus och apostlarna och Bibeln ger klart och tydligt i sitt ord på hur det kommer att vara. Ja, men det står ju att han ska komma plötsligt. Ja, det står det. Men Guds folk, när ni ser allt detta, på samma sätt vet ni vet att han är nära och står vid dörren. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå, säger Jesus. I detta sammanhang. Himmel och jord ska förgå. Men inte mina ord, säger Herren. Det Herren har talat. Det Herren har sagt. Det kommer att ske. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar. Inte ens sonen. Ingen utom fadern. Ty så som det var i Noas dagar. Så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting. Förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så skall människosonens ankomst vara. Men det här handlar om de icke-troende. Vi som tror på Jesus vet. Vi har fått Guds ord hur det kommer att vara. Han kommer för att frälsa sitt folk. För att hämta sitt folk. Men som det var på Noas dagar. De brydde sig inte särskilt mycket om att ta reda på varför Noa byggde en ark. De åt och drack. De sysslade med det som man gör idag. Man går på fester. Man tycker om nöjen. Man slår runt. Och man liksom reser hit och man åker dit. Och man ser fram emot goda middagar. Och det är väl inget fel i det. Jag har aldrig varit så mycket matlagningsprogram på tv. Vi ska syssla med det väldigt mycket. Vi ska laga mat och vi ska äta och vi ska dricka goda viner och så vidare. Det är det ju mycket om. Ja, det är liksom det att man är så upptagen av livets goda på något sätt. Samtidigt som synden mognar och växer till. Så var det på Noas tid. Det var en tid av synd på jorden som aldrig tidigare hade funnits. Och så kommer det att vara i ändens tid. Ja. Och så ett ställe till. Där Jesus talar. Apostlagärningarna 1. Ett och ja, vi kan läsa från vers 9. Jesus har talat till apostlarna. Han är på väg att lämna dem efter uppståndelsen. Han är på väg hem till Fadern i himmelen. Och då säger han från vers 9 kapitel 1. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp. Se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Det är så Jesus kommer att komma igen. På samma sätt kommer han tillbaka en dag. Om vi går tillbaka nu till Thessalonikerbrevet där. Alltså Thessalonikerna, de hade fått en lite felaktig bild av hur det skulle vara med Jesu ankomst. Och de hade också fått en felaktig uppfattning om de kristnas uppståndelse. När Herren kallade mig tillbaka till min barndomsgud. Det har jag berättat flera gånger och du kanske har hört det innan. Men då var det ju så att jag hade ju suttit som liten flicka och lyssnat i pappas möten när han predikade. Och varit med i många sammanhang där. Men kom ju bort från Herren. Jag hade hunnit gifta mig och få barn och så vidare. Och så en dag, pappa var sjuk. Så fick vi ju beskedet att han låg på sitt yttersta. Och jag var ju nere, där nere i Värnamo, Småland, och hälsade på. Och fick ju göra lite märkliga upplevelser där då vid pappas dödsbädd. När han låg där och det blev ju så klart för mig att det var inte pappa som låg där utan det var bara hans kropp. Och jag förstod att han hade fått fara hem till sin frälsare som han hade sjungit och talat om och predikat om så otroligt mycket. Pappa talade mycket om himlen. Men i alla fall, så när jag kom hem och någon dag därefter så satt jag i soffan hemma och jag hade ju inte läst Bibeln på 20 år ungefär. Så tog jag fram en bibel ifrån bokhyllan och då var jag lite sökt av Herren. Och då satte jag mig i soffan och då sa jag till Gud. Vill du tala till mig nu? Alltså, jag sa att jag tror på dig. Men jag lever inte det rätta livet. Vill du tala nu? Så har du något att säga mig? Så slog jag upp min bibel då. Och jag slog upp, jag fick, kom ju bara på, jag bara slog upp på måfå. Så kom jag ju på i första Thessalonikerbrevet, det fjärde kapitlet. Klart jag var ju ledsen då. Jag tyckte pappa hade fått dö för tidigt och ja, och så vidare. Jag ville inte förlora honom så tidigt, han har varit sjuk en tid. Det här var 1987. Då står det i fjärde kapitlet, vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus. De som har insomnat i Jesus. Tillsammans med honom. Det är viktigt att tänka på det. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder, nu kommer det igen. Nu är Paulus som säger det, förut var det Jesus. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Nu kommer det tillbaka det här. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Det här är Herrens återkomst. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Trösta därför varandra med dessa ord. De som har insomnat i Jesus tillsammans med honom ska först uppstå. Och vi som är kvar, en litet ord från Herren, ska alls inte komma dem före de insomnade. Lägg märke till att befallningen ljuder, ärkeängens röst, Guds basun, då ska Herren själv stiga ner. Det är ingen hemlighet när Jesus kommer tillbaka. Det står på ställe efter ställe att Guds basun ska ljuda. Att vi ska, det sker inte i det fördolda, utan det är runt Herrens ankomst. Så är det basuner och det är änglaröster och så vidare. Och därefter så ska vi som är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem. Och i Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet, står det också. Om tider och stunder behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Det här säger Paulus till Thessalonikerna, för de hade inte så mycket kunskap om det här. Och när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Alltså när världen, folken säger, åh vi har det så bra. Nu har vi upplevt fred, för det ska bli någon som kommer med en falsk fred. Nu ska det bli fred och nu har vi sån trygghet. Därför att nu är allt under kontroll. Utav jordens kungar och makthavare. Nu är det någon som har full kontroll. Och då tror människorna att det är fred och trygghet. Nu ska vi leva lyckliga alla våra dagar. Men då kommer Herren, inte som tjuven, men som en tjuv. Alltså, då kommer han plötsligt. För dem som inte känner honom. För dem som inte har läst ordet och vet tiden, att tiden har närmat sig för hans ankomst. Men ni bröder lever inte i mörker. Hör det, ni bröder och systrar. Ni lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Det är inte möjligt. Om du är född av Guds ande, då bor Guds ande i dig. Och anden kommer att mana dig och tala till dig till vilken tid du lever i. Ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Det säger Paulus till församlingen i Thessalonike. Håll er vakna, sov inte. Var vakna och nyktra. Ty det som sover, det sover om natten. Och det som berusar sig är berusad om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra i förda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälp. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Vi ska inte drabbas av vredesdomen, utan vi är kallade att vinna frälsning i Jesus Kristus. Halleluja. Amen. Det har varit så mycket snack i kyrkorna under så många tid och långt tillbaka. Man vill inte tala om Jesu återkomst. Det är obehagligt. Barnen ska inte lyssna på sånt. För det är obehagligt det här som sker runt omkring. Nej, men det är inget obehagligt med det. Vi är ju kallade att veta detta och att lida också för Jesu namns skull. Hur kan vi göra skillnad på detta? Hur kan man tro att allting bara ska vara lätt? Och på något sätt att vi ska slippa lidandet? Ingen av lärjungarna eller apostlarna slapp ju lidandet. Det är ju inte det handlar om. Ja, men Gud är inte sån. Gud är god. Han skulle aldrig tillåta oss att lida. Nej, han vill inte att vi ska lida. Han älskar oss. Han har ju sänt sin enfödde son till världens frälsning. Han vill att vi ska bli frälsta och bevarade. Men jordens kungar, makthavare, den onde i denna världen, vill att vi ska lida. Lidandet kommer inte från Gud. Lidandet kommer ifrån dessa som hatar Kristus och hatar kristna. Men i alla fall så säger Paulus, uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör, säger han till församlingen där. Om vi tittar i vad som står också i första Korinthierbrevet, det 15 kapitlet, ett ord som man lite läser när man har begravningsgudstjänster, om det dödas uppståndelse. Första Korinthierbrevet 15 och från vers 50. Kan vi läsa? Första Kor 15 och 50. Men det säger jag er bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, i den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga. Vi ska förvandlas. Vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Och det här är segern för oss. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Döden är besegrad. Så vi har övergått ifrån död till liv. Vi har fått seger genom vår Herre. Och det var detta nu som bland annat som Paulus behövde tala med Thessalonikerna om. För att det var ju så att de hade kommit in i så mycket villfarelse i Thessalonike. De trodde ju liksom inte på det de hade hört utav Paulus. Utan det hade kommit in falska profeter och annat i församlingen. Och andra läror i denna lilla församling. Och det är också till dagens kristna, skulle jag vilja säga, ett budskap till oss. Vad är det som har kommit in i Guds församling? Vad är det vi tror på? Vad är det för något som rör sig runt omkring? Vi ska läsa något till här. Jag tänkte på faktiskt det som Paulus säger och hur Thoralf Gilbrands kan förklara på ett sådant fantastiskt sätt saker och ting. Han talar om ändens tid i andra Thessalonikerbrevet. Och där finns något som kallas Paulus apokalypsen. Och det är alltså det som handlar i ändens tid om Jesu återkomst. Och här vill Paulus bringa klarhet till Thessalonikerna kring de avlidnas uppståndelse. För de hade felaktiga uppfattningar om detta på olika sätt. Och dessa felaktiga uppfattningar har uppstått genom det som Paulus säger till dem här. Det som aposteln kallar någon ande som har kommit in i församlingen genom falska profetior. Något ord, alltså någon villolära som inte finns i Bibeln. Eller brev, till och med förfalskade brev hade man, som uppgavs komma från Paulus. Och då trodde man att, då sa man att Herrens dag redan hade kommit. Och de har då blivit så uppskrämda och så uppskakade och så skärrade, så Paulus förmanar dem att inte plötsligt bli så skrämda. Och så tappa uppfattningen eller tappa fattningen. Och det talar i sig i att det hade kommit in något osunt och okunnigt i deras inställning. Och de trodde, verkar som att de menar då att de trodde att de levde i Herrens domstid och på fredens dag. Och därför så förklarar han för dem på ett sådant sätt att så är inte fallet. För först måste saker och ting ske, säger han. Och vi kan läsa om det också då. Vad det är som måste ske först innan Jesus kommer. Och då kan vi läsa i andra Thessalonikerbrevet. Det är därför Paulus är så tydlig med detta, för att det har kommit in falska läror som säger någonting annat. I andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Det här är till oss också. Det här är till oss. Egentligen skulle jag vilja läsa från första Thessalonikerbrevet, det första kapitlet lite också. Ska vi göra det från vers 4? Nej, andra Thessalonikerbrevet, förlåt, första kapitlet. Det är det där med andra och första. Andra Thessalonikerbrevet, Första kapitlet, vers 4. Därför berömmer vi oss i Guds församling av er uthållighet och av er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. Har du hört någon kristen idag som talar på det sättet? Att vi ska anses värdiga Guds rättvisa dom. Att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. Bevis på Guds rättvisa dom. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågat er. Vi tänker att allt ska bli upprättat här på jorden om vi får lida. Gud kan inte tillåta att någon gör så här. Varför gör han det? Det är vi ju Guds barn. Nej, det står det att han ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar. I flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud, de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott, så ska det ske på den dagen, säger Paulus. Alltså, upprättelsen kommer, kanske inte här på jorden, men den kommer när Herren Jesus uppenbarar sig ifrån himmelen. Då står det i kapitel 2, i andra Thessalonikerbrevet. När det gäller vår Herre Jesus Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda. Vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss, som går ut på att Herrens dag har kommit. Och det var det jag refererade till tidigare. Låt ingen bedra er på något sätt. Inte på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Först måste avfallet komma. Det vi har läst om tidigare då. Och det Jesus talar om också. Och sedan ska en människa träda fram. Som kallas laglöshetens människa. Fördärvets son. Alltså det här är ingen. Det är inte bara liksom en struktur. Eller en vad ska man kalla det för. Det är liksom inte bara en regim eller ett system. Utan det här är en människa som ska träda fram, står det här. Han ska öppet träda fram. Och vi kallar honom antikrist. Motståndaren, alltså han är emot Jesus, mot Kristus. Som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Det har den ju varit sin Jesu dagar. Han som nu håller tillbaka måste endast först rös ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda. Och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under. Och med all orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Fy vad hemskt. Men honom kommer Herren Jesus att döda. Men det är vissa saker som Paulus säger, det kan inte ha skett, det kan inte vara så att Herrens dag har kommit. Utan först måste den här personen träda fram, fördärvets son, öppet träda fram. Och då är det precis just i den tiden när synden har mognat. Det är då det kommer att ske. Men vi, har Jesus nu sagt, vi ska ju veta, känna den tiden. Och det säger Jesus för att det ska vara till uppmuntran och till trygghet för sina barn. Ni behöver inte frukta. Ni tillhör mig. Det kommer att ske. Det här som står, det som Jesus har sagt, som det var i Noas dagar. Vad ska vi göra åt det? Vad ska vi göra åt det? Det här står i Bibeln. Och vi vill inte höra det, vi vill inte predika om det, vi vill inte ta i det. Vad ska vi göra åt det? Det är Jesu ord. Jo, vi ska vänta. Ha en förväntan på Jesu återkomst. För vi är hans barn och vi tillhör honom. Och ännu har vi en nådatid. Vi lever ännu i nådens tid. Och det gör vi ända fram till slutet. Ännu finns det hopp om frälsning och frihet. Ännu finns det kraft i evangeliet. Även om det mörknar där ute, så har vi ljuset på insidan. Och vi är ljusets barn. Så vad väntar vi på? Jo, vi väntar på Jesus som ska komma ifrån himmelen. Som han har lovat. Och det är det som är vårt hopp. Vårt hopp är inte jordelivet. Vi har vårt hopp innanför förlåten, brukar jag säga. Längst in i det allra heligaste. Och där finns vår Fader och Gud. Där finns Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Det är där vi har vårt hopp. Men vi behöver inte frukta. Därför att Jesus har sagt att vi ska känna den tiden. Vi ska inte bli bedragna. Absolut inte. Men vi ska hålla oss nära Jesus. Och vi ska vänta på hans ankomst. På hans återkomst. Gör vi det? Väntar vi på Jesus? Eller lever vi också för denna världen? Har vi också fångats av allt som är nu i denna världen? Och mer blir det. Det är den här spindeln i nätet här ute som samlar alla människor. Vi ska sitta där och vi ska lyssna och vi ska lära och vi ska formas efter denna världens strukturer. Det har inte Jesus tänkt. Vi ska formas i vår bönekammare. Vi ska formas i vår relation med Jesus. I vår samvaro med Jesus. Det är där vi formas. Och i boken om honom. Han har ju gett oss denna fantastiska bok. För att vi ska lära känna honom. Veta vad vi har i honom. Och förstå den tid som vi lever i. Jag tror att Jesus kommer snart. Jag tror det. Men det är först en del som ska hända och ske. Säger Paulus. Och tror vi på ordet så får vi hålla fast vid det också. Att så ska det vara. Och det är ju skrivet för att vi ska trösta och uppmuntra varandra med dessa ord. Vi ska veta att en dag kommer Herren. Och då ska de döda i Kristus uppstå. Och vi tillsammans med dem ska få möta Herren i skyn. Amen. Och det finns frälsning och frihet i namnet Jesus idag. Det finns hopp. Det finns en framtid för dig som söker. Den enda som kan frälsa, det är Jesus. Hos ingen annan finns det frälsning. Endast i det underbara namnet Jesus. Amen. Amen. Det var lite Nu läste vi lite ifrån Guds ord idag igen. Det är bra, alltid får man något med sig i sitt hjärta. Och den helige ande kan ta ut av det och kan leda oss, förmana oss, uppmuntra oss. Så har du inte tagit emot Jesus eller du känner att du inte är säker, kom till honom. Kom till Jesus. Han kastar inte ut dig. Det spelar ingen roll vem du är eller var du är. Det finns frälsning och frihet för alla i namnet Jesus. Nådatiden är nu. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Jag tackar dig, Jesus, för att du har gett oss av dig själv. Ja, du har gett allt. Ditt blod, Herre, på Golgata har köpt oss fria ifrån synd och skuld och förbannelse. Du har gett oss det eviga livet tillsammans med dig. Ingen har större kärlek. Ingen har större kärlek än du. O himmelske fader, ingen kärlek finns så stor som denna. Att du gav din son. Och du betalade priset, Herre Jesus, för oss. Och idag har vi frihet i ditt namn. Tack att vi får alltid komma genom korset. Får alltid komma på grund av ditt dyrbara blod, Jesus. Så får vi omvända oss, Herre. Vi får komma till dig, Herre, i ödmjukhet. Och falla ned inför dig. Och du vill välsigna oss med all den andliga välsignelse som finns i himmelen. Du, Herre, har gett oss sigillet, den helige andes sigill, som är en pant, ett pantbrev på arvet vi har fått i himmelen. Tack, Herre, att du har öppnat himmelens portar. Och för den som vill så är vägen öppen och fri. För den som vill ta emot dig, Jesus. Herre, vi tackar dig. Hjälp oss att vi lever i förväntan, inte i fruktan. Utan vi lever i förväntan på att du ska komma tillbaka, Herre. Och för att dagen närmar sig den stora bröllopsdagen. När vi ska få vara med på festmåltid i himmelen. Herre, vi tackar dig, Jesus. Du betyder allt. Utan dig kan vi ingenting göra. Vi är helt och hållet beroende av dig. Herre, vi vet i oss själva att köttet vill gärna ta plats. Vårt eget kött. Våra egna tankar och känslor. Våra egna förhoppningar. Men Herre, vi behöver dig i allt detta. Varje dag behöver vi dig. För att kunna leva Kristuslivet. Tack Herre att du leder ditt folk hem. Tack Jesus. Amen. 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 Amen.